Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jag har inget att säga.
Nej, inte jag heller.
Inga ämnen idag.
Men det blir 45 minuters tystnad. Ja. Det är nya liksom, John Cage 433.
Jag letade just efter namnet. Jag tänkte på Philip Glass, men det är såklart John Cage.
Ja, men Philip Glass var väl ungefär samtida, eller?
Men gjorde han också...
Eller kan det vara Philip Glass?
Nej, det är absolut John Cage.
Det är absolut John Cage.
Absolut, ja. Verkligen. Mm.
Välkommen till John Cage-podden. Idag pratar om det är en liten gäst. Det var en gäst som ska berätta om Philip Glass faktiskt.
Välkommen. Tack så mycket då. jag blev så osäker. Jag pratade med min syra Jenny som hon lyssnar mycket. Så sa hon så här att nu när julkalendern kommer och då kommer ju du få en viss exponering. Mm. Är du inte rädd att säga något i podden som gör att som slår undan benen för hela din karriär?
Är du inte snarare rädd för att du ska ha sagt någonting tidigare i podden som nu folk börjar baklyssna och så?
Ja, jag är livrädd för att jag måste ju baklyssna. Jag måste kolla min Twitter-feed bak till 15 och min blogg från 07 till 09. där tror jag spåren efter mig på något sätt börjar.
Mm. Men bara för ett eller två avsnitt sen så klippte jag bort en grej. När jag sa att en viss partiledare, svensk partiledare, var en liten fjant.
Mm.
Så jag ber om ursäkt Per Bolund. Nej, men jag sa inte att det var lite fjant. Men någonting sånt. Och då kände jag så här, jag tycker ju det.
Mm.
Men det känns som att när jag har den plattformen jag har med podden till exempel, min andra podd, Allt vi har att veta, att plötsligt har man blivit någon sån här person som ska upprätthålla någon slags fasad. Det är inte så att jag måste vara lika opartisk som Fredrik Fürtenbach på Ekot eller Thomas Ramberg, någon sån här politisk analysperson på Sveriges Radio. Men det är någonting där som gör att man hejdar sig, och det gör ju en lite tradigare. Som en sån här pratpodskomiker.
Ja, men eller också får man liksom tänka att man är en protestsångare i en diktatur som jobbar med jättemycket metaforer hela tiden. Liksom, att man hela tiden försöker att liksom vara så över gränsen som möjligt, men att det bara är en väldigt liten initierad skara som förstår att liksom, Liljekonvalj betyder egentligen någonting helt annat.
Men det är lätt att dras med, tycker jag, i så här, och ha en jargong och så. Ja. Det har vi pratat om innan. Men
också att tiden har förändrats jävligt mycket.
Mm.
Vi pratade om det här ämnet hemma med mina barn, och man upptäcker att de har ju väldigt bra koll på var gränsen går för vad man kan och inte kan säga. Och då berättade jag om ett projekt som pågick i mitt gymnasium, Brännkyrka gymnasium, där vi hade något som heter Lucia-fotbollen. Varje Lucia så klädde hela klasserna ut sig till någonting, så det var maskerad och fotbollsturnering. Så spelade man fotboll. Och två av de tre åren som jag gick på gymnasiet så klädde vi ut oss till någonting som jag inte typ ens kan säga i podden.
Men det var någon typ av blackface?
Det kan ha varit.
Ja.
Ja.
Men det var någonting, så här, att ni hade så här stora afroperuker och så. Och så kanske ni sminkade er.
Ja, men typ så.
Hade ni diskokläder?
Jag tror att det var tema Hawaii. Vi hade valt att vi skulle vara Hawaii.
Ja.
Men det blev liksom...
Hawaii-fotboll är ju fint kul.
Ja, exakt.
Ja, var det så det började?
Jag kommer inte ihåg om jag sa så roligt. Det här var på 80-talet. Det var som humor var väldigt enkel på 80-talet. Humor var ju väldigt mycket så här... jag heter Rulle.
Mm.
Jag är full Rulle. Det var ju väldigt avancerat på 80-talet. Nu är det ett enkelt skämt, men då var ju det liksom, oj, där tänks det utanför boxen.
Men du känner till den här historien att vår gemensamma kompis Marcus Johansson skrev ett av Rulles skämt.
Nej.
Jo.
Som en liten 10-årig fan till Sven Melander.
Exakt, en riktig fanboy.
Vad
jag kommer inte ihåg vilket rulleskämt det var. Men jag ska kolla med Marcus. Men han, jag vet inte om det var någon så här officiell tävling att man liksom så här, nu kan du skriva ett av rulleskämt. Men han gjorde det i alla fall.
Det är ju svins. Det måste ju ha varit extremt stort för honom på 80-talet.
Ja, ja. Men han har alltså både skrivit ett skämt, ett rulleskämt i Sven Mendander, och haft en statistroll i David Flamholts film Vackert väder.
Jävlar.
Ja.
Jävlar vilken kille.
Är inte det ens claim to fame, så vet jag inte vad som skulle vara det.
Var på Sunset Boulevard, eller var på Hollywood Boulevard, han får trycka ner sitt handavtryck någonstans och skriva sin var.
Han har fått trycka sin tumme på Malmö polisen.
Det var också där på 80-talet så var liksom claim to fame. Så jag hade en kompis som kom trea i en slogan-tävling för tidningen Gula Tidningen. Jag var ju helt bort i fjonk av det.
Ja. Men jag minns att min kompis vann en slogantävling för en ny tv.
Och han vann det?
Ja, han och hans familj. Det var en ny tv som innehöll den för den tiden då nymodigheten text-tv.
Mm.
Och jag vet inte när text-tv kom. Det kom säkert så mycket tidigare än det blev stort. Så. Mm. Men då tror jag att de döpte den tvn till Letra Visuell.
Han, din kompis.
Ja, och kanske med lite hjälp av sin morsa som hade liksom gått latinlinjen på något. Men det var högre allmänt läroverk.
Det var ju någonting på den tiden som var liksom ett sätt, för på samma sätt som TikTok är det nu, så var det att vinna en slogan-tävling var ett sätt att komma, att liksom bryta sig loss ur den här anonymiteten som man levde i någon slags radiosområde i Bollstanästrakten till att bli någon.
Men grejen var väl att ens kontaktytor med samhället var väl olika baksidestävlingar på serietidningar?
Ja, verkligen.
Alltså det var någon fantatävling, och så var det alltid att man anställda, liksom familjet är anställda inom The Coca-Cola Company. Jag fick inte delta i tävlingen.
Just det. Men det är också intressant.
Och då känner man så här, tänk om någon i min familj hade jobbat på The Coca-Cola Company. Vad mycket bättre det hade varit än att bara sitta här och fylla i den här fesa
tävlingen. Ja, man hade varit ganska, det var inte så svårt att tänka sig att byta den grejen.
Nej, men jag tänker också sådana här grejer som att om man liksom att få in någonting i Fantomen eller Svenska Mad. Mm. Att ha så, alltså, att skriva en så knasig insändare att den kom in då på Mads den här brevsidan där.
Kan du tänka dig vara redaktör för den insändarsidan?
Ja. Och bara hålla reda på olika så här brådmogna 12-åriga liksom så här förpubertala män från mindre mellansvenska städer. Ja. Fy fan alltså.
Ja, det är bara det. Men man blir så jävla avtrubbad efter ett tag.
Men man liksom, så här, liksom brevpappret liksom doftar av färsk testosteron.
Men jag kommer ihåg min kompis som vann den här tävlingen, eller kom till den här tävlingen för Gula Tidningen, att det var så jävla hett, för att Gula Tidningen var het. Alltså när den kom någon gång 79-80, då var den liksom ungefär lika het som 10 år senare Nöjesguiden blev. Ballt med Gula Tidningen så här. Fast egentligen bara var en annonsbilaga där folk satt in annonser för burfåglar och liksom bilstereo.
Ja. Jag köpte Gula Tidningen. Jag har ingen aning om varför.
Du var inte ute efter något?
Nej. Eller jag, det kanske jag var. Men jag kommer inte ihåg alls vad det var för någonting. Jag har ingen aning. Alltså. Nej, men jag köpte ju tidningen.
Vadå, varje gång den kom ut?
Rätt ofta.
Jag också gjorde det.
Ja.
Att man köpte Gula Tidningen.
Det var liksom, det fanns någonting med Gula Tidningen. Där,
ja, men det var nog lite att man browsade. Liksom, det som du browsar. Jag sitter ju ofta och kollar på Blocket efter bilar fast jag inte ska köpa någon bil. Du satt och browsade bara lite.
Ja, men det är som
alltså, att man relaterar till
gå
det
in
idag.
På Hemnet idag. Så.
Exakt, ja. Exakt.
Men ja, det var ju det var en annan tid.
Men jag tycker det som du säger bekräftas också väldigt mycket av min kompis Fredrik Brantes slogan. Det finns mycket som är kul i en tidning som är gul.
Det är typiskt tredjeprissagare.
Ja, och med det sagt vill vi säga varmt välkomna till det här veckans avsnitt av 4 meter.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Du, Anders, berätta, var i livet befinner du dig?
Nej, vänta, vi börjar om.
Ja.
Vi har en ny Patreon den här veckan.
Okej, okay.
Ja.
Spännande.
Ja.
Vad heter hen?
Hen heter Oskar Ture Winberg.
Wow!
Japp.
Du, shit.
Ja.
Ja.
Så nu är vi där.
Ja.
Nu är vi där.
Nej, men jag tänker liksom helt klart att Oskar Ture Winberg, han bor ju på Södermalm.
Ja, det tänker jag också. Ja. Tänk att han har skägg.
Ja, jag tänker på att han har en liten sån här, Jack Nicholson Beppe-mössa.
Det tänker jag också. Jag tänker också att han uppskattar handgjord varmkorv.
Mm.
Och med hemslagen rostad lök.
Ja, jag tänker på att Oskar Ture Winberg uppskattar en god öl.
Det är jag också, eller kanske flera. Jag tänker mig att han kanske har något smeknamn.
Ja, säg att han kanske är smörgåsbord.
Specificera.
Småvarmt.
Ja, men ännu mer.
Kallskuret.
Ja! Kan det vara att han kallas kallskuret?
men det roliga är på riktigt att min tjej hade någon slags idé. Alltså hon glömde alltid bort att han kallas för kallskuret. Så hon sa typ småvarmt. Så det var så här, men du, jag träffade småvarmt, eller så här, kommer småvarmt så här. Alltså, du menar kallskuret? Ja, just det. Men man förstod ju precis vad det var, eller hur?
Ja. Jag tycker det är ett av de bättre smeknamnen som Nisse Hallberg hittat på. Jag tror att det är Nisse som har hittat på det, men jag vet inte.
Det kan ju vara någon annan i bekantskapskretsen.
Någon i gänget. Mm. Men jag tycker att det är absolut ett av de bättre.
Ja.
Du borde nästan bjuda in kallskuret för att berätta själv. Men är det för att han ofta är på den delen av buffén, eller att han, när han kommer hem så vill han alltid ha lite liksom...
Jag kan tänka mig att han, så här, när han kommer hem, lite på fyllan, alltså att han smeker i sig, han brer på majonnäs på limortadella och så gör en liten rullad av det och så bara trycker han upp det i huvudet. Och sen så kollar han och liksom så här, finns det något drickbart hemma liksom? Och sen så hittar han en vinslatt.
Ja.
Så att han sköljer ner den här olivmortadellan med en bättre risling.
Han är som en smal version av Edvard Blom.
Ja, verkligen. Han är som Edvard Blom med utan nackdelarna.
Nej, men det är faktiskt stort.
Ja.
Jag blev också så här glad när jag såg att han dök upp. För jag tänkte att han hade övergett oss för länge sedan. Så han ägnar alldeles mycket tid åt att liksom flamsa och tramsa om olika människors namn.
Mm.
Så tänkte jag att den här killen, det här är Oscar är ju en innehållskille.
Mm.
Han är ju liksom ingen, han skulle ju spy på att vara redaktör för tidningen Mads insända sida. Han hade ju dockat ut för länge sedan, men ändå har han då alltså genomlevt typ ett halvår av när du och jag sitter och liksom ad hockar på namn.
Jag pratar om någon kille som heter Andreas som vi tror bor i Västergötland.
Och kanske kör hockey.
Ja, precis.
Någon som vågsurfar på Vänern.
Ja, det är lite fyndigt i och för sig.
Ja, såg du att det var någon som skickade en artikel? Det förekom ju vågsurfning på vägen.
Ja, men det var nog jag som skickade.
Ja, han är i Karlstad som vågsurfar. Ja, men sen, alltså, för jag tycker, nu, jag vet inte ens om kallskrivet heter Oscar eller Ture. Men Oscar, va?
Jag skulle säga att om man heter någonting mer så heter han nog mer Oscar.
Ja, men jag har tagit som otroligt starkt intryck av dubbelnamnet Oscar Ture. Så att jag har till och med döpt Ture Knyckerts. Familjen Knyckerts heter ju Oscar Ture Knyckerts efter kallskuret.
Fan, vilken jävla hommage. Alltså.
Ja. Ja, så att, där kan ju du, Oscar, och med din familj bänkar framför julkalendern episod 8. När Ture blir förhörd av polisen när de säger hans fullständiga namn. För då kommer du få höra Oscar Ture Knyckerts. Var befann du dig? På eftermiddagen den 7 december.
Det är den finaste hyllningen som småvarmt någonsin kommer att få.
Ja, men vi kommer nog lämna dig nu.
Det känns lite svårt att riffa på någon,
som man vet vem det är och som man gillar så mycket. Och som man är också lite rädd om.
Ja. Alltså det är rädd om slash rädd för.
Ja, exakt, men det är precis det där. Det är som de här äldre killarna i Fruängen, när man gick själv i sexan och killarna nian, när man fattat någon av dem gillar en, man fortfarande ändå var lite rädd för en.
Mm.
Så man var så här, liksom, möjligheterna blev ännu smalare, för jag fick inte reta honom, men jag fick inte heller göra så att han gillade mig mindre. Så man blev jävligt spänd. Lite så är det nu.
Men om jag berättat om killarna i nian när jag gick i sexan, den tuffaste killen på hela skolan heter ju Ubbe Eld.
Ja. Bra namn.
Han var ju då lite skinnig.
Kallas han Flamman?
Nej, det gjorde han faktiskt inte. Mm. Han kallas Ubbe, tror jag. Mm. Men han var lite så här skins anstruken. Mm. Han var lite så fullblown nazi.
Vilket vi tar avstånd ifrån.
Ja, det gör vi. Ja. Men han kanske var på helikopterplattan och drack starköl och skrek Sieg Heil. Det vet vi inte. Mm. Han kan ha gjort det.
Ja. Vi var nämligen inte där.
Helikopterplattan i Gamla stan alltså. Ja. Det är som en klassisk mötesplats för skins.
Ja, exakt.
Med flera.
Ja.
Men han hade två hantlangare, kumpaner.
Jag tror du skulle säga att han hade två hantlar.
Hantlar, det är jag tvivlar på. Han tränade genom att lyfta upp invandrare.
Han hade två kumpaner?
Ja, som heter Snorlasse och Ko-Anders.
Nej.
Ja. Det hette ju inte, men hette ju inte det. Men det var ju lite grann välkommen in till Nisse Hallbergs universum.
Verkligen.
Och de var liksom en liten trio som gick omkring på skolgården. Så Ubbe, och spred,
Snorlas och K-Anders.
Ja, spred skräck slash trevnad. Ja. Men då, man var ju rädd för dem. Det var man ju faktiskt. Men sen så slutade väl de skolan. Och UBL var väl lite så här missanpassad. Men sen blev han elevassistent på skolan. Det är ofta så att man anställer någon så här för detta liksom råskinn för att rehabilitera honom. De tänkte väl också kanske att han skulle då kunna snacka med kidsen så att de liksom inte gjorde samma grej som han. Ja. Så han stod då i matsalen med en tumstock och liksom slog folk i huvudet när de inte stod i kön ordentligt.
Så han var ändå kvar liksom sin känsla för ordning.
Ja, verkligen, verkligen. Han hade, liksom, han hade en tysk disciplin, kan man säga.
Det finns ingenting så grötmyndigt som en före detta kriminell som ska hålla ordning på kids.
Nej.
Därför att de har liksom, nu vet de vad, de vet liksom gränsen mellan rätt och fel, men vet fortfarande inte liksom att man ska nog inte använda sitt våldskapital. De har kvar våldskapitalet, men de har en känsla för rätt och fel, vilket är jävligt, det ofta skapar väldigt obehagliga typer.
Men jag tyckte det var så jävla konstigt bara hela, alltså det här, att jag har upplevt det här, att när vi då, om det var i mellan eller i högstadiet, när vi då skulle gå in i matsalen, så var det, först fick man då ställa upp i ett kapprum utanför matsalen, där det liksom var liksom olika köer med olika klasser. Och sen så då fick man då klartecken, när nu kan den här klassen gå in, och då var det en slags disciplin liksom, då gick man in i matsalen. Det var så jävla konstigt bara. Gjorde ni det?
Ja, jag förstår inte varför det är så konstigt.
Ja, men jag tycker bara så här, det är ett disciplinärt sätt att hantera liksom mathållning på.
Ja, men det handlar väl om att det inte skulle bli en flaskhals för de här bufféerna, eller?
Det var mer logistik än
tidsordning. Jag är mer, hela skolan var ju, man handlar ju väldigt mycket om tom disciplin. Att det är så här, man kommer in och så ska man stå tyst vid sin bänk tills lärarna satt sig ner. Tänk om det var så på en arbetsplats, att du måste stå tyst vid din arbetsplats tills chefen har satt sig ner. Liksom. Eller om det var så på teatern. Och så ska du stå tyst på din plats tills skådespelarna kommer in och börjar spela.
Eller tänk om det var så här på teatern, att man liksom satt och småpratade lite grann. Och sen så märkte man att det, liksom, att det bara började bli dags för teater. Och då skulle man vara tyst.
Ja, tänk om det var så.
Sjukt.
Sjuk grej.
Mm. Vad tycker du om teater?
Ja.
Är det som att fråga någon, vad tycker du om musik? Att det är liksom en meningslös fråga?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt att det är en ganska bra fråga. Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag såg en första film i den här... Steve McQueen, den engelska regissören, han som har gjort 12 Years a Slave, han har gjort Shame, han har gjort massa Hunger, så tunga filmer där skådespelare tvingas gå väldigt, väldigt långt. Så. Han har gjort 5 filmer som ligger på SVT nu som handlar om alltså, de karibiska invandrarnas situation i England, kan man säga. Jag såg den första filmen av dem igår. Nu vet du vad som hände? Nu glömde jag bort varför jag började prata om Steve McQueens Small Axe. Vad var vi?
Jag frågade vad du tyckte om teater.
Ja, det var det. Jävligt, han är så här, om Steve McQueen gör någonting, då vet man, det här är liksom, det här håller sig en Nobelprisklass i film, för så bra är han. Han är uppe på den nivån liksom. Även dåliga grejer av honom blir bra, för att han är så bra. Det är en konvention, det är ett paradigm. Så här är det. Det är diskursen runt honom. Det här är en bra jävel. Och det var väldigt bra. Men efter ett tag, och filmen var 2 timmar lång. Det handlade om orättvisa mot en familj som hade en restaurang i Notting Hill. De hade en karibisk restaurang. De kom från Trinidad och serverade spicy food. Och så var det några snutar som istället för att knäcka dem. Och det lyckades de också med. Vilket resulterade i en demonstration som urartade, och som blev de här personerna som hade den här restaurangen och deras polare i Black Panther-rörelsen ställda inför rätta. Och det, man fattade så här, oj, helvete vad orättvist där. Den var 2 timmar lång. Men efter ett tag så såg jag, det här är inte film. Det här är faktiskt teater. Och teater har ett annat sätt att berätta på. Dels är det av naturnödvändighet mycket mer baserat på dialog än vad film är. Film är ju ett bildmedium. Teater är ju väldigt mycket ett ordmedium. Liksom. Men också idén om autenticitet är inte lika viktig på teater, utan det är något annat konstnärligt som ska uppnås. Och det kan jag gilla, liksom, den här förhöjda konstnärligheten som är på teater. För film är väldigt så här, egentligen, även om det är bra film, även om det är liksom en film av Steve McQueen, en film liksom, så du ska glömma bort att du sitter och tittar på, du ska bara flyta in i det. Teater har högre trösklar när det är bra, tycker jag. Det är så här, det kanske inte är så kul att kolla, och liksom tänka sig versmåttet Alexandrin. Men plötsligt sitter du och ser Molières inbillade sjuke och känner att du är fylld av någon slags musik.
Mm.
För det är liksom versmåttet Alexandrin som blir musikaliskt.
Ja. Den såg jag för övrigt på Dramaten.
Den inbillade?
Ja. Med Sven Lindberg och Claes Månsson bland annat.
Jaha.
Det var ju många år sedan.
Oj, det var för Sven är ju död nu. Han har ju lagt sig med näsan i vädret.
Ja, men så är det. Han är inte inbillat sjuk längre. Han är
alltså var en,
sjuk och död.
En skådis.
Jag får klippa bort. Jag kan inte prata illa om Sven Lindberg.
Jo, men håll det. Ligg på gränsen.
Jag skojar bara.
Den gamle gubbtjuven. Klipp bort det. Man är lite blek runt ögonen, Sven. Klipp bort det.
Men har du tänkt på det innan med alltså 12 Years a Slave och sådär? Tänkte du redan då att det var som något teatralt anslag?
Nej, jag tycker att han har varit ganska så. Han har varit jävligt filmiskt autentisk. Men jag kan ju ingenting om filmen. Jag har aldrig tänkt på det, men nu var det dels en skådis, en tjej som hon är med i den här Black Panther, spelar Black Panthers lilla syra. Jag kommer nu inte ihåg vad hon heter, men hon är fruktansvärt bra. Hon kommer från Guadeloupe, så hon har också en väldigt så här pigwin skön twang på dialekten. Mm. Det är en scen när hon står och håller ett tal. Ett agiterande tal inför ett gäng indiska gästarbetare. Hon är där som någon slags, hon vill uppmana dem att starta en fackförening. Hon pratar om Black Panther-rörelsen. Mm. Och den är otroligt intressant i hur hon liksom ligger på sin brytning och hur orden kommer. Och plötsligt inser jag, vänta, det här är Shakespeare.
Mm.
Det är precis samma tänk som Shakespeare. Det lilla förhöjda, det är ett versmått, det är en musikalitet i det. Och det känns jävligt teater.
Så som svar på min fråga, så gillar du teater? Ja. Bara det Steve McQueen som gör det på film?
Ja, exakt. Det var sant. Nej, men nu när Norén dog så såg man ju det som han har gjort på tv som tv-teater, som Långdagsfärd mot natt eller Löven och Wallenbrosa och så här. Det är ju jättebra, men det kräver ju lite mer av mig som åskådare. Jag kommer inte bli inbjuden lika snabbt liksom.
Mm.
Det är som att läsa en roman. Jag började läsa en barnbok av Henning Mankel igår som han skrev 1990 som heter Hunden som sprang mot en stjärna.
Mm.
Otroligt svårt att komma in i. Otroligt långt.
Kanske för att du inte är barn.
Jag tänker snarare att ett barn skulle ännu svårare vara.
Ja.
Eftersom de är ständiga.
Men tyckte du den var pretentiös?
Nej, den var bra. Mm. Men det tog ett tag. Nu, jag läste 100 sidor igår och när jag väl var inne i den då bara, fan, nu är jag befinner mig på något sätt i den världen.
Ja. Men vadå? Men är det en sån här kapitelbok för barn?
En kapitelbok för barn som, han skrev 4 böcker.
Mm.
Och jag började läsa en av dem.
Men läste du i studiesyfte?
Nej, eller läste för att jag måste lära mig om barn- och ungdomslitteratur. Plus att Mankel är ändå Mankel. Liksom. Mm. Det är en ganska... Jag vet inte, det känns bara bra.
Ja.
Det känns bara som att jag måste veta mer om
det. Det känns som en hyllning till Mankel.
Ja, men alltså det var intressant att det slog mig så här, fan vad segt det är att komma in i det här. Det kan ju vara att det är 30 år sedan den skrevs.
Det kan ju vara. Det kan bli inaktuellt.
Min dogm när jag skriver barnböcker är att du ska naila det på första raden. Det ska vara intressant för första raden. Och det är ju för att jag kommer från ett filmhåll som du måste liksom hugga publiken direkt. Eller ett streaminghåll. Men han, det tog fan 3 kapitel innan storyn kickade in. Det var bara en massa liksom tillstånd. Och så här. Olika norrländska, det knarrar under fotsuren och pappa är lite berusad. Och man drar upp snor och sväljer det. Och så här.
Man skulle fråga Henning så här vid tillfället. Men det är inte så att du i själva verket skulle vilja skriva en vuxenbok. Men att du skriver en barnbok för det är det enda du får göra. Just nu.
Tänk om det var så. Tänk om det var så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är intressant det där, men det är ju många som så här debuterar som vuxenförfattare och så helt plötsligt kommer en barnbok och tvärtom då. Att J.K. Rowling till exempel då, plötsligt nu ska jag skriva en En riktig bok.
Hur gick det för henne?
Jag vet faktiskt inte. Hon har väl släppt någon vuxenbok tror jag i alla fall. Men som fick helt okej recensioner. Men hon har det lite tufft nu. Hon blir så här hatad av ett transrörelse.
Hon har ju gjort bort sig. Ja. Och hon hävdar att det inte finns något. Att antingen man är man eller kvinna. Va?
Ja. Typ.
Ja. Ja. Mm. Ja. Svårt. Svårt JK. Svårt att ta ställning.
Ska vi gå in på liksom frågan om ett eventuellt tredje kön idag? Eller ska vi, liksom, ska vi lämna det? Vi lämnar det till en annan.
Har du något eller?
Nej.
Nej, jag vet inte.
Jag känner mig så här att jag skulle kunna diskutera det, men jag vet inte om den dagen är idag. Nej, jag skulle vilja att vi kunde få in lite mer glädje i den här podden.
Ja, verkligen. Ja. Ja.
Transfrågan, det gör ju ingen människa glad, eller?
Redan nu, redan där.
Den där
har du sabbat
det. Nu har jag sabbat det, ja.
Men, då vet
men kommer jag bli den nya J.K. Rowling nu, eller?
Ja, risken finns.
Ja. Heter hon Rowlings eller Rowling?
Men det är roligt att, Rowling. Att hon, att J.K.
J.K. Henry Rowlings. Om Henry Rowlings och J.K. Rowlings skulle gifta sig, så skulle hon heta J.K. Rowlings. Den varianten har du inte hört, va?
Nej.
Ja, du känner till skämtformen?
Ja, jag känner till dem. Ja.
Det om Glenn Hussein och Glenn Close skulle gifta sig.
Skulle båda heta Glenn Hussein.
Ja. det är fortfarande stark. Alltså inom den textbaserade humorn så står ju den liksom en stark. Den, liksom, den lyser som aftonstjärnan.
Ja, verkligen. Den överraskar varje gång.
Mm. Jag hoppas och tror verkligen att Glenn Hussein tycker det är kul också. Jag tror att det är hans... Vet du vad jag tror om det är skämtet?
Alltså Glenn Hussein måste tänka ett tag.
Ja, han tänker ett tag, men sen skrattar han hjärtligt. Men sen är det också så att man skrattar extra gott åt, när någon har liksom skrivit en skämt om en. Ett skämt med ganska liksom ett ganska starkt skämt. Kanske som kommer liksom överleva både Glenn Close och Glenn Hussein, tänker jag. Att i framtiden så kommer liksom man berätta det här skämtet för sina barn och de skrattar och sen så frågar de så här, vilka var de här Glenn Hussein och Glenn Close? Alltså skämtet liksom så här, flyger iväg liksom.
Det är
i framtiden kommer man gravera in såna här guldskivor liksom med information som man skickar ut i rymden. Och då är det liksom en naken man, en naken kvinna. Det är liksom Pythagoras sats och det här skämtet. Glenn Close, Glenn Hussein.
Men det finns ju andra. Jag sitter och skissar på någon Rowan Atkinson gifte sig med J.K. Rowling, då skulle hon heta Roland Rowing. Men den haltar på så många nivåer. Därför att dels så skulle hon förmodligen då heta J.K. Atkinson.
Mm.
Och plus att det inte... Men Glenn Close och Glenn Hussein är... Den är liksom den obestridliga kejsaren av dessa skämt. Därför att den innehåller så många olika nivåer av humor. Det är bara tanken att Glenn Close och Glenn Hussein skulle leva tillsammans.
Ja.
Var skulle de bo någonstans?
Ja, men de skulle bo i Majorna.
Ja, de skulle lätt bo i Majorna.
Majorna kanske är lite för kulturellt för Glenn Hussein.
Ja,
jag tänker att de bo i Frölunda. Typ.
Ja, de skulle bo i Frölunda vid någon jävla motorväg.
Lite så här, inte riktigt så här, det sämsta området, men kanske lite så här, över arbetarklass. Liksom. Ja,
men det ska vara ganska nära till ett ATG-ombud.
Ja, det ska det verkligen vara. Det ska vara nära ett ATG-ombud och nära liksom en lokal kvartersbund.
Men jag tror också att det ska vara nära en motorväg.
Ja.
Jag tänker att han skulle kunna bo i Mölndal.
Ja, de bor liksom ut med E6.
Ja, i Mölndal.
Ja.
Men frågan är vad som skulle vara svårast för Glenn Close och liksom och akklimatiseras i Mölndal centrum eller för Glenn Hussein och akklimatiseras i Los Feliz eller liksom Pacific Palisades. Vad skulle vara värst? Jag tror det skulle vara mycket svårare för honom i Los Angeles än för henne i Mölndal.
Ja, men kom hon till Mölndal en gråkall novemberkväll med sina resväskor och Glenn bara, hallå, welcome. Welcome till Mölndal. Here we have Åby Trovbana and the hospital and the vagnen in till stan. Och hon bara, okej, det här kan
bli jätte spännande.
Ja, men då hade hon ju förstått att det var deppigt direkt. Då hade hon förstått att det här var typ som Fargo, fast det var liksom inte så mycket snö.
Är det här liksom ett format som bygger på att man försöker ta de här skämten ett steg till? Alltså du tar... finns det fler för exempel?
Vissa kanske skulle säga att vi förstör skämtet genom att bygga upp en bakgrundshistoria.
Ja, men exakt. Men det här, det är som det här, men den här humorformen i SVT när man kör stand-up och sen gör man sketcher och stand-up. Jag högaktar alla som är med, men jag tycker inte att det funkar.
Nej, konceptet är ju lite efterblivet.
Eftersom skämtet ofta händer i huvudet.
Och eftersom de också inte tillför någon riktig dimension i sketcherna heller, va?
Nej. Men det här är då en annan, lite annan grej, att man, det är också att man liksom inte låter det ske i huvudet, utan nu ska vi se vad händer då. Men också att man ska få se ett personbevis där Glenn Close heter Glenn.
Och sen
ska liksom lägga till mer. Ska jag inte någon från sina barn från tidigare äktenskap liksom, och så här, and your name please, Glenn Hussein.
Men alltså han ombudet då.
Ja.
Han som i den här lilla kiosken. Som inte är posten, utan det är bara en vanlig kiosk som har massor med paket. Det är en sån här kiosk som har slutat sälja godis och de tjänar så mycket pengar på paket.
Ja.
Så man ser att man, de här liksom, det ligger gamla så här kex, choklad och skotte och så.
Under paketen.
Ja, det, men det, liksom godiset är ju, det är inte intressant längre.
Nej.
Men då den här snubben då liksom så här, no, yeah, I can see you not, Glenn Hussein. Du är nej. Olli, kom hit. Du, alltså, visste det här inte Glenn Hussein? Nej, absolut inte. Det är inte Glenn Hussein. Det är inte Glenn. Inte den Glenn Hussein.
Men sen så också, alltså, så får hon förklara. Listen guys, I'm his wife. My name is also Glenn. I was Glenn Close.
You're close to Glenn. Ja. Du har försökt med den, du. Alltså, det här var jävla rövarhistoria. Den går inte jag på ovet.
Det är också så trillar på lätten ner när hon går ut äntligen med sitt paket. Och hon har varit tvungen att hämta Glenns körkort. Och en liten fullmakt.
Och så okay, but this körkort, but it's not you on the picture.
No, it's my husband. Heter han också Glenn Hussein? Och så, du Ali, har du tänkt på det, att om Glenn Hussein gifts med Glenn Close, då skulle du båda heta Glenn Hussein.
Have you heard the story? It's a funny story in Swedish. It's in Swedish. Maybe it's hard to explain. If Glenn Close and Glenn Hussein got married, both would called Glenn Hussein.
Have you heard the story? If Peter Mangs was married to Cindy Peters, då skulle han heta Peter Peters. Ja, nej, men alltså det skulle skapa så många olika nivåer av komplikationer. Bara det här när de är ute när de går på fotboll och Glenn Close bara, fan vad de tittar på oss. Och Glenn ser bara, det är mig de tittar på. Det är jag som är den kända här, va?
Vackert. Ja. Men visst var det så att Björn Runge hade med Glenn Close i sin senaste film?
Ja.
Men man tänker ju liksom att
The Wife,
som handlar om frun till en Nobelpristagare och hennes dubier och våndor.
Det handlar väl egentligen rent som man ska spoila. Det var hon som hade skrivit hans böcker. Så var det. Alltså att han...
Vad var setupen för det då från början?
Ja, men det började ju med att... Hur är jag? Det är typ en sån här film man ser på Gotlandsbåten. Man sitter på Gotlandsbåten. Han som spelar huvudrollen, den manliga huvudrollen, det är han som också spelar den andra påven i den här filmen som heter The New Pope med Anthony Hopkins och så. Sympatisk skådis. Han kommer också ta över som Prince Philip i nya säsongen av The Crown. Han kommer inte ihåg vad han heter. Men han är ju glad som fan och tar med sin fru. Och så håller han ett enormt hyllningstal. Hans tal till henne vid prisutdelningen är, hon är min musa. Och sen så kommer de hem och ser ett nattlig uppgörelse på hotellrummet. Där hon liksom så här, jag är väl egentligen mer än din musa. Det var ju jag som skrev böckerna. Och sen så handlar det om hur liksom, han någon gång har... Hon har inte fått ut sina böcker för att hon är kvinna. Då har han tagit dem och gett ut dem under sitt namn. Så det är faktiskt hon som har... typ skrivit eller hjälpt honom eller tagit honom igenom dem, så att det är hon borde ha fått Nobelpris. Det tror jag. Och sen så nu var det länge sedan, så att om du inte vill få slutet spoilat så sluta lyssna nu, men det är en enorm uppgörelse mellan dem. Och den slutar faktiskt med att han dör. Han faller död ner i hotellet med fått en liten tia.
Nu kan du börja lyssna igen. Det är dum och dålig information. Så nu kan ni börja lyssna igen.
Men det tycker jag är en helt otrolig osannolik händelse att Björn Runge plötsligt står och säger tystnadtagning till Glenn Close.
Ja, men jag tänker att det är ju liksom någonstans där att Björn Runge är liksom, han är ju västkustgubbe liksom.
Ja.
Att han på något sätt känner Glenn Hysén. För när Björn Runge då hade dåligt med jobb, uh-huh, så har han då, liksom Roy Andersson på 80-talet började göra reklamfilm. Ja, så har Björn Runge också liksom gjort någon Unibet-reklam, uh-huh, med Glenn Hysén. Uh-huh. Och så de blivit lite kompisar, för uh-huh, de gillar liksom att bara svänga en bägare, båda just två. Så de det,
han är liksom... Glenn Hysén är Björn Runges vanligs alibi.
Ja, exakt.
Jag gillar vanliga människor också. Jag gillar att gå till Black Horse Inn med Glenn Hysén.
Ja. Och han menar ju liksom att liksom lära känna vanliga människor är det som gör att han liksom blir en bättre regissör. Att han kunde skapa ett sånt fint rollporträtt när Ann Petrén gjorde den här missbrukarpersonen i någon film.
Hon som klipper pizza med sax.
Just det. Mm. Och där känner jag liksom att där finns ju kopplingen mellan Glenn Close och Glenn Hysén.
Ja, exakt.
Alltså ingen gång har de varit närmare varandra för att få till det här liksom, för att få liksom skämtet att liksom lyfta till nya höjder. Men det är klart att på andra sidan så är det kanske roligare som skämt än som verklighet.
Ja, det är klart att, men det måste ju ha varit så att om det nu blev ett äkta gift måste ha Björn Runge kanske en fest på någon västkustö då, om det.
Mm.
Han fick ett bra gage för den här filmen, så han låg och köpa ett hus på Kärringön eller någonting och så. Så tänker jag att han ska ha liksom en kräftpremiär i midsommarfest kanske. Mm. Och har bjudit in både Glenn Close och Glenn Hysén.
Mm.
Och så finns det någon så här elak människa där. Säg Ruben Östlund.
Mm.
Som ser möjlighet till att gestalta skämtet. man ser möjlighet att det här, nu kan det här bli sanning.
Mm.
Så han ser till, och det är ett jävla jobb han får göra för att få Glenn Close. För Glenn Hysén, han sitter ju bara och hänger med några andra liksom gubbar och typ så här metar abbor över bryggan eller någonting, så här, spottar på masken och är otroligt oservil och ospirituell liksom, kanske lite förpackad också, dragit några Mariestad redan på kutten på vägen ut. Medan Glenn Close är bara besvärad över liksom att det är så mycket gräs och fästingar, och hon är väldigt hög, hon är den enda som har Prada på sig liksom, alla andra.
Men hon har så här, ändå någon sån ganska så här flygig Prada, alltså lite somrig så.
Ja, hon är också en, tror jag föreställer mig att Glenn Close är extremt väluppfostrad som skådespelare är liksom, att hon har ju hittat någon själsfrände där. Mm. Så här, ja, där kom Julia Duvenius gående. Och Julia har ju jobbat med Bergman och de kan bara snacka om något. Men det är fortfarande väldigt långt till Glenn som är lite halvpackad sittpissar nere på bryggan.
Men nu regisserar Ruben Östlund det här mötet då?
Ja, man måste lösa det på något sätt. Man måste hitta liksom ytterligare. För antingen måste han få loss Björn.
Mm.
Men han vill ju att det ska ske liksom organiskt, att det inte var något, att någon säger så här, you know, this is Glenn Close and this is also Glenn, if you got married. Utan det måste ske på något sätt. Så att jag kan tänka mig så här att han tar reda på att Glenn Close har dykarsätt.
Mm.
Mm. Och han vet också att hon har en bakgrund som livräddare. Mm. Då säger att hon har jobbat som strandvakt.
Mm.
Det får han reda på. Mm. Och så säger han till henne att, you know, Björn Runges har sina dykargrejer nere i sjöboden.
Mm.
Och ska vi kolla in grejerna? Det är väldigt klart vatten här. Det är väldigt bra. Så här. Och jag är så här, hon hänger med. Sen så är helt enkelt så går han ner dit. När hon byter om, då knuffar han. Då ger han liksom bara Glenn Hysén en spark i ryggen.
Ja.
Så Glenn åker i vattnet. Han är ju packad.
Mm.
Och knappt simkunnig. Jag tror fan Glenn Hysén kanske inte kan simma.
Nej.
Så då blir det ju naturligt att det är någon som håller på att drunkna här. Och då är Glenn Close, har ju känts ensam på den här festen och som inte riktigt fått fäste någonstans. Och då, hon bangar inte, hon kastar sig, hon sliter av sig Prada-klänningen, hoppar i en torrdräkt och hoppar ner och får upp en liksom, vid det här laget medvetslös Glenn Hysén.
Mm. Börjar köra lite mun mot
mun.
Först trycker hon ut lite luft, så här, kompressioner. Ja. Och sen så lite så här. Och sen är det den här klassiska, nästan Disney, att han liksom sprattlar till och sprutar upp vatten ur munnen på honom.
Tänk om hon kör en sån här gammal sån här major uggla livräddning, att de vevar armarna upp och ner.
Men sen så, och sen så tittar de på varandra och så säger han så här, var har du varit någonstans? Hon bara, sorry, where have you been? Och sen börjar det.
Ja, sen så därifrån, där kan inte Ruben Östlund göra mycket mer.
Mm.
Alltså det jävliga vore om hon fick fart på honom och han hostar till och sen så tittar han på Mats Magnusson, en gammal fotbollsspelare som är... Satan Mats, såg du vilken jävla smäll? Eller sånt där. Liksom, att han inte ens noterar Glenn Close och Björn, eller vad heter han, Östlund. Fan, jag tyckte det var jävla bra.
Ja. Mats Magnusson, stor i Portugal.
Ja,
väldigt stor.
Glenn Hysén stor i Arsenal. Ja. Liverpool. Ja.
Man kan säga så här att att Glenn Hussein är Liverpools Mats Magnusson. Det blir svårt.
Svårt för, jävligt svårt för Ruben Östlund som vill få det här om Glenn Hussein gift som är Glenn Close-skämtet och bli på riktigt. Men på något jävla sätt, han får se till att de inte går och lägger sig.
Mm.
Han kanske mixtrar med stugnycklarna.
Mm.
Det vill säga att Björn Runga delat ut stugor till alla. Och han har gett Glenn Close A-stugan. Mm. Och jag kan tänka sig att Glenn Hussein får bo någonstans nere liksom, i Slyn.
Men jag tänker
att han placerar honom lite som Anders Borg blir placerad på det här partiet. Mm. När han slutade med att han gjorde helikoptern. som var, du vet Anders Borg gjorde helikoptern på grund av att han var sur på att han har blivit placerad så långt från huvudbyggnaden. Nej. För övernattning.
Han spårade. Vad pinsamt. Ja. Vad pinsamt. Ja, när jag säger pinsamt så säger jag som jag säger egentligen. Det där hade kunnat hänt mig.
Men det kanske är det att han provocerar fram en helikopter.
Ja.
Så att Glenn Hussein, han liksom skakar av sig där. Tack så mycket för att du räddade livet på mig, säger han. Mm. Utan att titta på Glenn Close.
Mm.
Du vet, som män. Han tittar på Mats Magnusson och säger tack för att du räddade livet på mig. Till henne då. Som män gör när de pratar med kvinnor, att de tittar på varandra.
Mm.
Och hon bara, så går hon upp. Men då, och sen så senare på kvällen så upptäcker Glenn Hussein att han blir placerad längst ifrån huvudbyggnaden och supersjåfull gör helikoptern. Mm. Och det där går Glenn Close igång på den här råa manligheten.
Ja. Och men alltså också att han går igång på det och så känner hon så här, men det kom och sov i min stuga. Då.
Ja, kom och sov i min stuga. Alltså det kanske också att det blir ett omedvetet The Game ifrån Glenn Hussein.
Mm. Att han neggar henne genom att göra helikoptern.
Mm.
Hon bara såhär, nej, det går jag inte på. Ja, lång story lång,
ja,
kan man
verkligen
säga. Men fortfarande ett väldigt starkt skämt.
Fortfarande.
Hoppas vi inte har förstört skämtet nu genom att liksom bara berätta bakgrundshistorien.
Det är lika roligt varje gång. Och det är egentligen det enda riktigt roliga i den genren.
Men du, vi ska börja runda av.
Det ska vi verkligen. Ja,
vad tar vi med oss från det här avsnittet?
Att Oskar Ture Winberg är vår nya Patreon.
Mm.
Och jag ska säga att han är en topp-patreon.
Ja.
Han är en inre cirkel. Han är snake pit-patreon.
Ja. Så varmt välkommen in i värmen.
Ja.
Och vill ni stödja 4 meter så gör ni det via patreon.com/4meter.
Ja.
Jag heter Fritte Fritsson på Twitter och Instagram.
Och jag heter Anders Sparring på Twitter och Anders Thorsson Sparring på Instagram. Följ mig där.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.